Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 353. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap idag på distans av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hallå, hallå!
Skiner det någon sol på er?
Eftersom jag sitter i poddstudion när det inte finns något fönster så är det lite sisådär.
Solen skiner alltid på mig.
Ja, härligt. Vi ska i det här avsnittet blicka fram mot Malmö FFs nästa match hemma mot Västerås på lördag. Vi ska försöka bena ut händelserna i samband med supportertåget inför matchen mot Hammarby förra helgen. Vi ska prata lite Hassan Sättinkaja och vi ska diskutera den brutala välkomna till verkligheten macka som damlaget serverades av Umeå i premiären av Elitettan. Men allra först så ska vi prata om måndagens match. Och apropå tidigare nämnda sol så är ju inte ett nytt under densamma. Åtminstone inte vad gäller Malmö FFs insatser på planen. IFK Värnamo avfärdades på Borås Arena på måndagskvällen. MFF tog ledningen i 6:e minuten, vann med 4-0 och Värnamo hade inte ett enda avslut på mål. Det känns lite tjatigt med den här frågan, men Fredrik, vad var det MFF gjorde bra den här gången?
Det kommer att låta som en papegoja här om några omgångar. Jag vet, jag börjar nästan bli orolig för poddens framtid om det ska fortsätta på det här viset. Jag vill väl någonstans... Det är svårt att hitta en detalj som gjorde att den här matchen vann. MFF vann ju för att man var ett... Dels som en bättre spelare, men man är framförallt ett mycket, mycket bättre lag. Men om jag ska hitta någonting så tycker jag väl det är någon defensiven som lägger grunden. Du nämnde där, man släpper inte till ett skott på mål, man släpper inte till en hörna, man får ingen kontring mot sig, inga stora chanser skapas. Och man har 92% när det kommer till passningarna. Det är liksom väldigt sällan man har så högt. MFF hade 80 mot Hammarby och 86 mot Norrköping.
Max?
Ja, det är ju svårt. Det är väldigt enkelt att bara ösa lovord över allting. Men om jag ska liksom vända på det lite grann så tyckte jag att första halvlek var ju inte särskilt rolig. Jag tyckte det var lite ett steg tillbaka, alltså till förra årets spel. Det fanns säkert förklaring och det möjligt att den halvleken sen grundlade ännu mer till andra halvlek. Och Malmö gjorde ju 2 mål i första halvlek. Men jag tittade faktiskt, alltså under... Första halvan och första halvlek så gjorde MFF 210 passningar. Det skulle bli 840 om man räknar på hela matchen. Nu vet jag inte hur många det blev till slut, men det, för mig låter det som väldigt, väldigt mycket. Och lite intressant var att innan MFF gör 1-0 precis i början så har man först 20 passningar fram och tillbaka, hit och dit. Och så lyfter man en lite längre boll som bryts, men går tillbaka till MFF och 4 passningar senare gör man mål. Det där tyckte jag bara var liksom, om jag nu ska hitta någon detalj på andra hållet liksom, att det är ju inte alltid så meningsfullt med den här tålamodsfotbollen i det oändliga, utan sen kan man säga då att det var kanske också så att Värnamo tappade tålamodet i sitt försvarsspel när de väl gjorde den lilla brytningen, så var de liksom ur balans redan då. Men lite anmärkningsvärt tyckte jag. Jag tyckte första halvlek var lite seg fram till 2-0. Men med ett hörnmål igen, där, och det liksom, vi måste ju notera att det här är ju ingen slump längre, definitivt inte. Där Cornelius nickar in den och jag tycker han är en bjässe i matchen. Sen är ju matchen total slut och sen tycker jag att andra halvlek är ju uppvisningsfotboll av MFF långa stunder.
Alltså den här, det myckna passandet är ju, eller sidledsspelet om man så vill, det är ju ändå liksom det som ligger grunden för att man ska kunna slå den bollen i djupet så småningom när luckan finns ju.
Absolut, men som vanlig åskådare så kan det bli lite långsamt tråkigt, men det känns taskigt att kritisera i det här läget.
Nej, det kan jag hålla med om att det var ju inte underhållningsvärdet. Det var ju inte på samma nivå som matchen mot Hammarby. Å andra sidan så vinner MFF med 4-0 och det är liksom, ja... svårt, tycker jag, att klaga då på att det passades stundtals lite för mycket i sidled.
Sen andra halvlek, kommer jag bara säga kort där, så tycker jag då att det var mer fart, och det var ju framförallt Sebastian Nanas i show i andra halvlek, så jag tycker han var helt fantastisk i den, ständigt i rörelse och visade sig osjälvisk i något läge där han kunde skjutit själv kanske, men just att den här djupledsrörelserna fram och tillbaka in i straffområdet ner och jobbade, hämtade boll, jag var oerhört imponerad av det. Och ska jag säga en sista sak där också, så jag är ju förmodligen lite gammal där så, men jag tycker att en avgörande anledning till för MFFs framgångar nu är att man spelar med två anfallare. Att Isak Jesetelin och Botheim på något sätt passar väl tillsammans, och alltså det skapar mer, de får in fler spelare i straffområdet, det blir en annan tyngd. Jag har liksom lite svårt det där med att i grunden bara ha en anfallare när man är så överlägset som MFF.
Du kompletterar, Fredrik. Kliva in.
Ja, det var svårt. Jag tycker nästan det är svåranalyserat, för att det var så ensidigt. Det man kan säga är att det var inte en lika löpstark match av MFF. Men också förmodligen för att man kände kanske att man hade kontroll på det på något sätt. Men vi var ju inne och pratade löpstatistik i förra podden, men nu har liksom MFF tappat sina topplaceringar där. Det kanske säger någonting om att man kunde liksom ta det lite lugnare här, och framförallt då i andra halvlek där MFF kunde kontrollera på ett sätt, och det har man ju lite gjort under alla de här matcherna, tycker jag, att man på ett väldigt, väldigt skickligt sätt kan gå ner i varv efter ett väl utförrättat värv i första halvlek, eller i alla fall matchens första 60 minuter, där passningstempo och löpningar tröttar ut motståndarna. Alltså Värnamo var ju helt slut under matchen. Vilket jag tyckte var lite fascinerande att se. Och Victor Larsson sa ju det i intervjun efter matchen också, att det var bara ett lag på plan där ute. Och det är väl liksom lite det man tar med sig när man ser ut större perspektiv. Att vad känner de där lagen som ska möta Malmö FF? Vad känner de lagen som är tänkt att göra upp i toppen när de ser det som sker här de första omgångarna? Det känns ju nästan fascinerande och så. Det vore konstigt om inte MFFs prestationer här i de första omgångarna liksom lite letar sig in under skinnet på de andra allsvenska lagen. Jag pendlar ju någonstans nu mellan att säga att MFF har chans att gå obesegrade genom serien i år, att man kan bli det bästa allsvenska laget genom tiderna, till att liksom hamna i någonstans att det kommer en sommar också, en rad stjärnor kan lämna, och det ryktas ju om Peña och Busanello och Nanasi och Ali och ja, man ska ju inte ropa hej efter de tre omgångar förstås, men det känns lite speciellt i år, tycker jag.
Ja, vi kommer ju tillbaka till det sen, men vad det gäller det där att gå obesegrade, så har ju inga paralleller, men MFF har ju en intern sådan där man faktiskt inte bara i media utan även MFF själva personerade ut att damlaget skulle gå för 100 raka segrar. Och så ökte man på pumpen i första matchen. Alltså jag menar, mer varningsklockan är ju att hur bra det än går så kommer du kanske närmare en smäll på något konstigt sätt. Men jag tänkte, man kan komma tillbaka till det också när vi pratar om Västerås-matchen.
Ja, absolut.
Jag skulle bara lyfta upp Sergio Peña, tycker jag, när vi gick in på lite spelarberöm här. Jag tyckte han var magnifik i den här matchen. Han gjorde knappt ett misstag vad gäller duell, vad gäller passningar. Det var lite som att han, som om man spelade tv-spel på en lite för enkel svårighetsgrad. Det var som att det var en för enkel match för honom.
Ja, men det är fascinerande med honom också, tycker jag, för att det känns som att han har det här som har varit liksom den huvudsakliga invändningen mot hans spel tidigare. Det vill säga att det har blivit lite för svårt och lite för nonchalant emellanåt, och kanske att hemjobbet inte alla gånger har varit 100%. De matcherna som har varit hittills, så är ju alla de sakerna är ju borta. Han håller en oerhört hög nivå i, precis som du säger, Fredrik, i allting han gör.
Det är ju ganska stor skillnad från hur hans prestationer såg ut i början av året, träningsmatcherna där man upplevde honom som kanske lite nonchalant, lite slarvig i vissa situationer. Han känns ju oerhört påkopplad nu, och det hänger väl förstås upp med någon slags stick to the program tänk där, och vi har ju varit inne på det här, eller jag har varit inne på det här sektbeteendet i MFF, men det kommer ju också ett Copa America här i sommar, och han är ju förmodligen motiverad att ta en starttröja i Peru där även Derek Cornelius ska vara med, för övrigt i Kanada som får vara det.
Ja, och apropå Cornelius då, som jag nämnde innan, så tycker jag också han, att en anledning till att försvarsspelet ser ännu stabilare ut nu, kanske han är nog lite tidigare här, är ju att jag tycker han har vuxit ännu mer nu. Vi brukar ju diskutera betyg ibland, och jag vågar säga det. Jag tyckte våra utsända, det är väldigt svårt att sätta betyg så närmast, men det var lite snåla när han fick en trea. Jag tycker att han var han gör dessutom mål. Men han är oerhört både konstruktiv och stark i försvarsspelet. Jag tyckte han var riktigt, riktigt bra.
Det gäller ju lite samma för honom, tycker jag, här steg för steg, att det här lite nonchalanta som han kan ägna sig åt, eller har kunnat ägna sig åt på sina sämre dagar, det har också lite grann försvunnit här i takt med att allsvenskan har liksom gått igång. Han hade ju en i andra halvlek, måste ha varit efter en hörna när han var uppe, så jagade han ju efter Värnamos ersättare Mohammad Al-Zakari som kom in i pausen, var verkligen ingen långsam kille. En 70 meters löpning, vilket ledde till att en potentiellt farlig kontring liksom rann ut i sanden. Och det var ju en, han firade med Pontus Jansson efter det som om det hade varit mål. Vilket ju också stöttar Fredriks tes om sektbildning.
Jag gillar också överhuvudtaget det här, både att Pontus och Cornelius drar iväg i offensiva raider när man minst anar
det
liksom.
Det var ett tillfälle första halvlek när de var upp, när Cornelius redan var i straffområdet och Pontus Jansson gick på överlapp på högersidan. Det var faktiskt...
Ja, det var någon hörna där Jansson stannade kvar hur länge som helst där fram. Liksom.
Men det känns ju som att Pontus Jansson kom ju från några år i England och även Italien då. Och nu ska jag ju verkligen inte säga att jag har sett alla hans matcher där, men där är det ju väldigt strikt i ett system han spelar under Bielsa, till exempel i Leeds då, som är en väldigt krävande tränare och vet vad han vill ha av sina spelare. Men det känns som att det som Pontus Jansson får under Rydström lockar fram barnet i honom på något sätt, att han... Man märker ju att när Malmö leder med några mål att han gärna vill sticka upp, och det finns en pojklagsaspekt i det som är väldigt charmig, och jag tror att det är något, det kan låta liksom som en rolig detalj bara, men jag tror att få ha det här kärleken till fotbollen, att den får liksom komma in även på den här nivån, tror jag är viktigt för harmoni ett lag.
Det verkar ju som att harmonin är oerhört stor, det måste jag säga. Det strålar på något sätt runt hela laget nu. Jag har två små spaningar. Jag blev, Fredrik, kör du?
Nej, jag har också det. Kör du din först?
Två små spaningar. Den ena är lite anknytning till den här med stämningen, och det är det vi har diskuterat sen tidigare också, att en sån här stor trupp, det är klart att det är utmaningar också. När jag tittade lite närmare på det, det är väl inte unikt så, men MFF startade alltså med bara tre svenska spelare på planen. Och när man tittar på bänken så var det ju faktiskt ett gäng juniorer den här gången. Och när jag liksom kollade närmare så Sören Rex var ju inte med i truppen överhuvudtaget den här gången. Och jag har inte hört något om att han är skadad eller något annat. Och då innebär det att då är han denna gången ett så att säga ett offer för att man var för många utländska spelare. Man var tvungen att ta bort någon.
Detta har jag också skrivit upp.
Samma sak.
Spaning. Precis, precis. Det är utlänningskvoten där, och vi kan väl poängtera då att det är, man får ha 9 utländska spelare i en trupp.
Ja, och den 9:e var Lasse Berg Jonsson som kom in, och då var det fortfarande tre svenskar på plan. Det blev 4 svenskar när Otto Rosengren kom in i 71:a minuten.
Precis, precis. Och när vi har Anders Christiansen och Niklas Moisander tillbaka friska, ja, då blir det ett ganska tillspetsat läge här med vilka som ska stå utanför.
Och jag, i grunden så är det så här fotbollen ser ut, och det är klart att de bästa spelarna ska spela. Men det är ett litet, ska vi kalla det orostecken, att det är Nanasi som kan nästan räknas som egenfostrad, och Pontus Jansson då. Och så Kessie Thelin som har varit mycket i MFF trots allt, men det är ju ändå väldigt många utländska spelare. Så, och,
mm.
Sen tror jag att med den nivån som Malmö håller just nu så spelar det ju ingen roll. Det är liksom de är ju väldigt mycket Malmö FF, hela gänget. Redan nu känns det som, även de som inte har varit här så länge.
Precis. Vi kan väl också nämna att Kenan Buzeladzic gjorde ett pikt inhopp. 100% i passningsstatistiken, inte illa. Han är född 2007 och värvades från Oskarshamns Division 1-lag förra sommaren. Han varit i P19, fick chansen att göra allsvensk debut här. Säkert en rejäl boost för honom. Och så Isak Estelin håller på att göra en fjolårsrepris där också. Tredje raka matchen med mål här nu. Det kan mycket väl bli mer än så.
Jag flannade för att rätta mig, men jag fel att någon uppgift att Nanasi ska ha gjort poäng i alla tävlingsmatcher.
Ja, så är det. Vidare på mina poäng. 3 mål och 10 assist på 8 tävlingsmatcher har han denna säsongen. Det är inte dåligt.
Vi ska poängtera, vi har inte pratat med varandra innan, så att vi har samma tankar. Så är det.
Precis. Men Nanasi, då gör han ändå inte sin bästa match igår. Men står ändå för ett mål och en assist. Det säger ju någonting det med.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag har en kort spaning till från matchen.
Jag spanar på.
Som inte har med MFF direkt att göra, utan mer allsvenskan och min kampanj för det här eländet med fördröjande av spelet. Om jag inte ser fel så var det Värnamos Brasse Wendersson heter han, va? Som krockar med en medspelare utanför sidlinjen. Och får en liten smält tydligen mot huvudet. Och först står upp. Sen kastar sig ner på marken och rullar in på planen. Och 5-6 sekunder senare så blir så domar av spelet dessutom. Han behöver ingen hjälp på planen. Jag tycker att det här är med en assisterande domar som står 3-4 meter därifrån. Gult kort direkt. Inget snack. Direkt spelförstörande. Ta bort ur spelet. Och säg till att han får gå av planen direkt.
Tur att inte Erik Larsson var i närheten. Men när vi ändå pratar om sånt, Ricardo Friedrich hade också en väldigt märklig känning i andra halvlek där han plötsligt blev sittande efter att ha gjort en halv utrusning. Jag vet inte vad det var. Det verkade inte som det satte några djupa spår. Men i alla fall, både Friedrich och Oliver Berg gjorde ju allsvensk årsdebut här. Friedrich som jag av någon anledning eller mycket, jag vet precis vilken anledning jag vill gärna kalla honom för Arne Friedrich hela tiden.
Det tycker jag är helt bra
för det.
Den tyske landslags- och Hertha Berlin mittbacksgiganten.
Jag har faktiskt intervjuat honom en gång. Ja? VM 2018 stötte jag på honom utanför Moskva på den tyska träningsbas. ett av mina större möten.
Ja, det fattar jag. Ja. Också en sån människa som inte alls ser ut som de heter. Nej. Det kan ju bero på att det finns väldigt få 70-talister i Sverige som heter Arne. Det kanske är i alla fall, Ricardo Friedrich hade inte så mycket att göra. Men vad fick ni för intryck av Oliver Bergs 60 minuter?
Ja, men lite ringrostig tycker jag nog. Han såg ut blandade och gav, men ändå liksom en assist, väldigt fin assist i Cornelius mål. Så för mig är han klart godkänd, men kanske inte så jättemycket mer. Och vi får ju inte glömma av att han inte har spelat fotboll sen med risk på att ta fel på en månad hit och dit nu, slutet av september, va? Eller var det början av oktober? Ja, där någonstans i alla fall.
Ska låta det vara osagt.
Ja, men i runt omkring där. Så helt okej.
Innan vi lämnar matchen så...
Då har jag också lite...
Ja, du har dina spaningar kvar. Jag tror att du följer med om allting.
Nej, men vi kör väl på. Det är ju trots allt MFF-podden. Ja. Har man något att säga om MFF så får man chansen nu. Men jag tycker Rydström förtjänar väl också ett litet omnämnande... det är ju, jag tänkte ju när jag såg elvan att oj, ställa över Johan Dahlin, ställa över Berg Jonsson, ställa över Ali. Ändå i en match där MFF hade problem förra året. Visst, nu var det på Finnvedsvallen, men ändå en motståndare som har vållat en del problem för MFF under fjolåret. Då. Men han får ju ingen negativ effekt överhuvudtaget på det. Om vi nu inte ska måla fan på vägen och säga att den kommer på lång sikt då, i och med att båda spelarna, alla tre spelarna som ställdes över, är vansinniga och bidrar till sur stämning. Men det känns ju inte så. Och om man tittar på Rydström, det kanske inte är någon ny spaning direkt, men tittar man på hur han var i Sirius 2019 och 2020, så 11 förra året på 29, första året på 29 poäng, 10 andra året på 38 poäng, sen Kalmar 2021, 6a 47 poäng, Kalmar 2022, 4 51 poäng, och MFF i fjol då, 1a på 64 poäng, och nu tycker man ju då att MFF har tagit ytterligare kliv i de flesta områden. Det är ju någonting i hans ledarskap som behöver lite extra, som verkar få en skjuts då år 2. Och det är ju ett mönster som går igen här. Återstår att se om det är ett slumpmässigt mönster eller om det verkligen stämmer. Man ska ju någonstans också inte glömma att summera den här säsongen när Europaspelet finns att räkna in också på något sätt. För att trots allt det vi ser, hur bra vi än tycker det är, så är det ju ändå någonstans förväntat när man är så pass ekonomiskt överlägsen som man ändå är.
Tror du mig, Fredrik, att jag har en spaning till sen?
Nej, det är sant.
Jag har inget att säga emot Fredrik L. Absolut, ja, jag kan bara instämma. Den är också då lite allmän egentligen. Bortsett från att det var en 740 Malmö-supportrar som ändå begav sig upp, vilket jag anser är helt fantastiskt med tanke på att det var en matchflytt från söndag till måndag och 10 mil längre resa och betydligt krångligare väg till Borås än Värnamo, så är det ju tragiskt att se en öde arena i en stad som inte har med lagen att göra, att matchen avgörs där. Alltså det som händer i Värnamo med planen är ju inte okej. Okay. Alltså och här tycker jag att svensk fotboll har steg att ta jämfört med andra idrotter. Att man kan inte acceptera sådana här förhållanden. Det är ju till och med så att man i värsta fall får säga att det är bättre med konstgräs. Men det måste kunna ställas krav på allsvenska lag att man har en spelduglig plan i mitten av april. Det är en kommunal plan, och då tänker jag så här, för ordvitsa lite, man måste värna om den svenska modellen även i Värnamo i så fall, om det ska fungera, och det hoppas jag innerligt, för jag tycker att den är jätteviktig. Annars får vi ju se en fotboll där investerare tar sig in och klubbarna bygger sina egna arenor även på mindre orter. Jag önskar verkligen inte den utvecklingen. Jag tycker att kommuner dels bör se betydelsen av att ha ett elitlag i stan. Värnamo har inte så där väldigt många sådana. Naturligtvis också, det är ju kompetensbrist oavsett om det har varit en kall vinter och regn och snö och allt möjligt. När man ser bilderna så undrar man ju om den planen blir klar före juni månad.
Jag tycker att allsvenskan ska permanentas till Borås. Alla matcher.
Lika villkor.
Alla till Borås. Nej, men jag tycker det är ganska tragiskt att säga. Det är inte, vad var det, 1300 någonting åskådare på matchen?
Ja, och det är klart att det är ju Värnamo som blir mest lidande i detta. Men det är ju för allsvenskan som produkt, som du säger, Max, ingen vidare reklam. Värnamo har ju då spelat alla sina tre matcher i Borås.
Ja, just det, poäng det också.
Och bara tagit poäng på bortaplan. Ja, innan vi lämnar det så ska jag skicka en fråga vidare till er. Den ställdes av en kollega tidigare idag. Vem var sämst i MFF? Jag hade inte något riktigt bra svar på den. Och det känns som att den frågan blir lite, alltså, ofta är svår att svara på.
Ja, men det är också ett ordval där. Liksom, premisserna för frågan tycker jag är fel. Jag tycker inte man kan säga att någon var sämst. Men de som kanske, vad ska man säga, som inte stack ut på det viset med individuella prestationer. Men man vet ju inte heller vad har de fått för instruktioner innan matchen. Det är ju såklart, för vissa är det ju lättare att glänsa än andra som kanske inte behöver ha så mycket defensivt i åtanke. Men med de här liksom brasklapparna inkastade då, så kan jag väl tycka att ja, men dels då Oliver Berg kanske inte imponerade så jättemycket på mig, av förklarliga skäl som jag tidigare tagit upp. Sen Sebastian Jörgensen kanske skulle behövt visa lite mer. Han bidrar inte riktigt med det som man får ut av Stefan Ovecki eller Taha Ali på den positionen. Sen, nu är jag bara kastar in en grej till här också. Skulle jag, ju bara, jag kommer förmodligen återkomma att träna, och jag skulle önska att jag hade underbyggt den lite mer, men lyssnarna får ha, får ursäkta.
Icke underbyggda åsikter.
Exakt. Nej, den är underbyggda är de. Men vi har sett under de här tre inledande allsvenska omgångarna någon slags konstruktivitetssjuka som jag tror man kan härleda till en trend av att alla ska ha ett eget spel, ofta med lite unga drivna tränare som har influerats av bland annat Malmö FF, kan jag tänka mig, att lag tappar boll, alltså vid egen 16 meters linje som det bara är för motståndaren att skicka in i mål. Det är anmärkningsvärt mycket slarv i uppspelsfasen. Värnamo har en sån
till exempel 3-0 målet där.
Ja, exakt. Och jag menar
man kan också göra som Kalmar och tappa bollen i egen 5 meters.
Ja, nej, men det finns en rad såna exempel och jag förstår inte riktigt jag förstår det inte helt enkelt. Det var lite konstruktivt. Börja med att vara konstruktiv lite högre upp i plan, men freda det egna målet först. Sen kan man koncentrera sig på det här härliga tiki-taka-spelet över hela plan.
Utöver Ricardo Friedrich och Oliver Berg så roterades ju, som nämnt, även Sebastian Jörgensen in här mot Värnamo. Nu väntar Västerås hemma på lördag. Vill ni spekulera ändringar till den matchen?
Jag kan ju tänka mig att Ali får starta för att han har väl, dels finns det ett lite personligt band till Västerås där hans karriär lyfte efter att han blev fast på bänken i Örebro 2021, våren där, så blev han utlånad till Superettan och Västerås, och där lyfte han ju och öste in poäng och så blev senare köpt av HIF och sedermera MFF då. Och Johan Dahlin är nog tillbaka mellan stolparna. Annars så får nog Rydström höra det.
Jag tror på samma ändringar. Sen en from önskan hade varit, men jag menar, där ska man ju vara försiktig. Det är att vi hade fått se Anders Christiansen på plan. För liksom det är den dimensionen ytterligare som man gärna skulle vilja se. Och jag tänker Västerås på hemmaplan på en fin gräsmatta skulle ju kunna vara bra. Men där finns så många parametrar att ta hänsyn till. Så att det är väl kanske inte troligt.
Västerås är ju visserligen poänglösa så här långt, men de har ändå fått väldigt mycket beröm för sitt spel under de inledande tre omgångarna. Vad är det för sorts matchbild som vi kommer att se här på lördag, tror ni?
Jag tror att man ska nog vara försiktig med att tänka att det blir fullständig utskåpning då, eftersom det är en fullpoängare som möter en nollpoängare. Västerås har varit de så berömda underliggande siffrorna har varit klart bättre än vad en poängutdelningen visar. Det är ett väldigt löpstarkt lag om man tittar statistiskt där också. Västerås har många spelare högt upp i den statistiken. Så ett hårt jobbande lag som vill hålla bollen, spela bollen, men kanske behöver justera lite grann där med tanke på hur det brukar se ut för lag som har sådana ambitioner på stadion.
Min tanke gick till det här liksom att det kanske låter konstigt, men jag tycker det här är en verklig nyckelmatch för MFF. När man går ut och har 11-1 i målskillnad och 3 segrar och motståndaren har 0-3 och 3 raka förluster på det, så är det ju lätt att tro att det inte ska bli några problem och att publiken vill se en målfest och blir gnällig om det inte lossnar med samma. Därför tror jag det här kan vara en oerhört betydelsefull match för MFF. Att verkligen inte tappa poäng. I grunden finns det väl ingenting som talar för att de skulle göra det, men just med tanke på de här, alltså man vet, sådana här matcher kan vara väldigt, väldigt luriga. Och tittar man sen på programmet så har ju Malmö inom loppet från 25 april till 5 maj Djurgården borta, AIK hemma, cupfinal mot Djurgården och Elfsborg borta. Och alltså kan man gå in i den perioden så hade det ju inte varit kul att tappa poäng mot Västerås och liksom för det här lite tvivel sådär, utan jag tror det är jätteviktigt att man tar en hyfsat enkel 2-0-seger åtminstone på lördag också.
Annars är det kört.
Lite tidigt säger det, va?
Ja. Yfsat enkelt tror jag någon säger.
Ja, men ni förstår nog vad jag menar någonstans. Ja. Det är väldigt lätt att få en sån där mellanmatch där man där det inte händer någonting och det slutar 0-0 och alla är ledsna.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Under veckan som gick så höjdes en och annan kritisk social medieröst mot att vi inte pratade om vad som hände på stan inför och i viss mån efter MFFs hemmapremiär mot Hammarby. Jag skulle säga att det var en helt omöjlig uppgift eftersom vi spelade in på måndag förmiddag. Dels så visste vi för lite om vad som hade hänt, men framförallt så hade vi vid det laget inte hunnit utföra något som helst eget journalistiskt arbete kring saken. Men det har ju du gjort sedan dess, Fredrik. Så vem har du pratat med och vad kom du fram till?
Ja, bra poängtering där inledningsvis. Man vill inte gärna skjuta från höften i såna här frågor. Och av rapporteringen så tycker jag att vi visar att vi har tagit händelserna på allvar. Och vi har varit ledande i den biten. Och man kan ju gå in på sydsvenskan.se om man har missat någon. Jag vet väl egentligen inte om jag har så mycket att tillägga till vår rapportering egentligen. Men jag kan väl säga att jag rent generellt är oroad över att det... Att det blir en situation som eskalerar här och att man de här vittnesmålen som kommer då från faktiskt vanliga supportrar, om vi får lov att kalla dem så här, det är så här inte ultrasgrupper som är upprörda här, utan att det är vanliga supportrar som hamnat i kläm och upplevt obehag av vad av saker som polisen har gjort. Det oroar mig. Och jag tror liksom i det här fallet inte att folk är inte upprörda på polisen över att de vill gripa folk som kastar bangers. Det tror jag man har full förståelse för. Men det är ju liksom att det arbetet inte får då ske till ett för högt pris. Och jag måste säga att det som gör mig oroad är att det verkar liksom ligger prestige i detta. Både från polis och brännare. Och man ska in i kaklet på något sätt. Och det slutar inte bra. Oftast inte bra. Därför hoppas jag att det här mötet mellan MFF, MFF-support och polisen kan leda till något bra. Att man kanske tar ett steg tillbaka och även om man inte officiellt från polishåll erkänner misstag, det gör man väldigt sällan, så kanske man internt kan kanske skruva lite på den här nya strategin och hitta en lite mer mjuk väg framåt.
Ja, men jag ska ju in så jag har ju läst och följt kommentarer och vad Fredrik förtjänstfullt har skrivit här. Det är väldigt tråkigt att det händer, naturligtvis. Det är det första. Samtidigt så vet kanske lyssnaren att jag kanske lite tuffare inställning på något sätt i de här frågorna. Jag tycker att det är ju egentligen inget nytt. Man har ju tydligt kommunicerat från polisens sida att man kommer att vara tuffare även före matcherna. Och jag ser ingen anledning att se maskerade människor gå runt på stan i en fotbollsmatch. Lagen gäller även för ultras. Sen så är ingenting 100%, ingenting är svart och vitt. Men jag är mer rädd för kastade bangers när jag tänker på barn och barnbarn än på polisen på sikt. Även om det då kanske skedde saker som där man tände för mycket på sina befogenheter den här gången. Och jag tycker fortfarande att grundproblemet är att man måste komma till rätta med det här. Alltså ultras runt om i Sverige skrev ju någon sorts manifest där man skulle själv sätta reglerna, men där man talade om att bangers var inte acceptabelt. Och så i tredje omgången så kastar man bangers ute på stan. Och jag vet inte om det var ultras, det kan jag inte veta. Jag kan inte veta vem som gjorde det. Men det är fortfarande att det är ett bekymmer. Jag hörde också någon, jag tror Fredrik, du hade med i din text, det var någon som uttryckte att när polisen gick in i marschen så var det obehagligt eller det kunde bli otäcka situationer eftersom man hade 2000 grader varma bengaler i gång. Mm. De är precis lika farliga om det liksom sker någonting i marschen. Det kan räcka att någon snubblar eller det händer någonting annat. Alltså, de är inte acceptabla där inne. Tyvärr så i grunden så tycker jag också att dialog är självklart det bästa. Absolut. Men på något sätt så är det väl att man har kommit till någon sorts clinch och att man framförallt från polis och andra myndigheter sida kanske då vill liksom statuera exempel. Jag hoppas väl mer på det hållet att man liksom utifrån det då kan backa och hitta nya former. För återigen, det är fantastiskt med alla supporters. Det är fantastiskt med de här 740 där många var ultras MFF-are som ställer om och åker till Borås en måndag kväll och troget följer sitt lag överallt. Alltså det är nästan 20 000 biljetter sålda till AIK-matchen. Jag vet inte hur mycket till Västerås. Det finns otroligt mycket positivt att ta vara på, men någonstans måste man ju hitta ur det här att det smäller på stan och att det kanske till slut händer någonting riktigt obehagligt. Så säger jag.
Fredrik, vill du lägga till någonting innan vi går vidare?
Nej, jag känner mig vi kan puttra vidare i podden.
Ja, men det ska jag bara säga att jag tycker det är intressant att vi kan ha lite olika utgångspunkter och diskutera så att säga. För att i grunden så har vi ju samma tanke, va? Vi vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Och frågan är väl bara riktigt vilket som är vägen dit. Och ingen av er har väl svarat riktigt.
I förra veckan, då för att gå vidare med en annan sak som inte direkt har utspelat sig på fotbollsplanen, så presenterade Expressen och Fotboll Stockholm sin granskning av agenten Hasan Cetinkaya. De båda medierna menar att det finns kopplingar till organiserad brottslighet, vilket Cetinkaya förnekar. Varför är detta relevant för MFF-podden?
Därför att inget lag i Allsvenskan har fler Hasan Cetinkaya-spelare i sin trupp än Malmö FF. Jag kan väl gå igenom de här. Sebastian Anasi, Taha Ali, Lasse Berg Jonsson, Jens Trygge Larsen, Otto Rosengren, Anders Christiansen, Hugo Bolin, Martin Olsson och Johan Dahlin tillhör alla HCM som företagsförkortningen är där. Eller HCM kanske man säger. Men för mig, min allsvenska pepp fick faktiskt en rejäl törn av det i förra veckan efter den här granskningen. Och man ska väl säga här att inget är fastslaget, ingen är dömd. Och Cetinkaya, som du själv sa Fredrik, menar att hela granskningen som bygger då på offentliga handlingar och trovärdiga vittnen, att den är påhitt. Men jag tycker att agenturen HCM kopplas till personer i gängkriminell miljö är synnerligen allvarlig. Och det är förstås en lurig situation för agenturens spelare. Och jag tänkte väl kanske då en smula naivt att många av dem kanske skulle tänka till här. Vad är jag kopplad till? Vad går pengarna från mina övergångar? Går de till vapen och knark? Men nej, där tog man istället omedelbar ställning mot sin agent i en slags synkroniserad kärleksbombning som jag tyckte det kändes lite som ett beställningsjobb. Hasan Cetinkaya har förstås betytt väldigt mycket för de här spelarna och han är en dokumenterat skicklig agent som får saker att hända. Men ändå, det avslöjas kopplingar till kriminella nätverk som splittrar familjer, förstör vårt samhälle och alla spelarna tycker i en handvändning verkar ju ställa upp på det här, att det här är påhitt. Nu såg jag inte alla spelare i MFF, men jag såg Lasse Berg Jonsson, Johan Dahlin, Anders Christiansen och alla upp bilder på Hasan Cetinkaya. Och det gjorde väldigt många andra spelare. Robin Olsen la upp och John Guidetti la upp. Och jag vet inte vad man ska säga. De här Instagram-storiesarna, de fascinerar mig och gör mig liksom lite förbryllad. Det finns en hånfull ton mot journalister i flera av dem, som om de här avslöjandena handlar om avundsjuka, att man tycker att då Cetinkaya har blivit för mäktig och nu ska vi allt ta ner honom. Det finns en ambition bland de här spelarna då, även om de kanske blir tillsagda att lägga upp det, men ambitionen blir att misskreditera då en väl underbyggd journalistisk granskning i någon slags sann trumpistisk anda. Jag vet inte, det känns lite surt, minst sagt. Flera elitklubbar bröt ju med den här agenturen Universal i fjol efter liknande anklagelser dykt upp. Men det rörde sig inte som så många spelare. Det är ju annorlunda nu eftersom många klubbar är knutna till den här agenturen.
Tror ni att det kommer att få någon effekt den här granskningen?
Nej. Ja, det säger jag inte för att jag inte tycker granskningen är bra, men jag tror liksom att ja, det är bara titta nu när dagar har gått och ja, det gled förbi liksom. Fredrik Reinfeldt har ju inte följt upp det till exempel, vilket ju kanske inte någon är direkt överraskad av. Han är inte mycket för att ta ställning.
Nej, han duckar mycket. Jag kan bara tillföra att jag håller med Fredrik allt. Inte Reinfeldt alltså.
Och inte Hederskog.
Inte Hederskog heller.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då återvänder vi avslutningsvis till fotbollsplanen för att prata om Malmö FFs damlag som gick in i elitettan med hög svansföring men fixade en rejäl känga av Umeå som hade 4-0 redan i första halvlek, och det blev också slutresultatet. Och det här om något, Max, är väl vad man kallar en reality check.
Kan vi väl säga. Jag kom på det sen att jag kunde gjort en snygg övergång, därför att jag lyssnade på just Fredrik Reinfeldt bland annat när det var en damfotbollskonferens här i Malmö. Arrangerad av MFF och Rosengård tillsammans, vilket var ett unikt och nytt grepp. Den gode Reinfeldt, han pratade om allt annat än damfotboll. Och var inte särskilt stark i sina åsikter. Han pratade om supporterproblem i herrallsvenskan och om Saudiarabiens inträde i världsfotbollen som inte bara var negativt. Nu är jag lite elak, men ungefär så. Det var en bit från MFF. Nej, men,
han borde verkligen inte figurera i samma sammanhang som Lise Klaveness, för att han framstod som oerhört bäsch.
Man kan säga det, att det var en norsk utklassningsseger i sammanhanget fullständigt. Nej, men tillbaka till MFF då. Det här tränarbytet, den här situationen med tränaren som hoppade av. Alternativt hade förlorat jobbet om man inte hade hoppat av. Det har ju satt djupare spår än vad någon vill säga. Det är ju uppenbarligen så. Jag reflekterade över när vi hade Nathalie Hoff Persson här i podden, och sen när vi intervjuade Rebecka Holm, så sa båda ungefär så här att men det är ingen stor dramatik i det här beslutet. Och då kände jag direkt att nu har kommunikationsavdelningen eller ännu högre upp nått ända in till damlaget. Nu är det viktigt att sluta leden och tala om att det här är inga problem. Men såklart påverkar det. Ett lag som till stora delar är nytt dessutom får in en tränare som inte har någon närkontakt med svensk fotboll på flera år. Och som uppenbarligen, det finns de som kallar det uppror i laget. Alltså som, där det har inte fungerat från början, mer eller mindre.
Det här är ju ett för svagt scoutingarbete. Ja. Måste det ju sorteras in under?
Det måste finnas någonting i detta. Ja, precis som du säger, att man har missat någonting på vägen. Energilösa träningar, inga direkta taktik, videogenomgångar, ingen feedback till spelarna. Alltså antingen så är det, som du säger, väldigt dålig scouting, eller så har ju någonting hänt med Kim Björkstrand, ska jag säga, va?
Björkegren.
Kim Björkegren. På vägen här, och att det liksom inte har kommit in i den här rollen. Men jag har ju hört fler som har uttryckt tvivelsmål om hans kapacitet som tränare vid tidigare scoutingar, om jag säger så, innan han får utomlands. Och sen samtidigt att han är en väldigt behaglig person, men det hjälper ju inte i det här läget, utan MFF har ju tappat 2 månader och kastas in i en verklighet som de inte har varit nära innan, för att elitettan är tuffare än division 1, även om vissa spelare har varit där. Så att ja, reality check i högsta grad.
Det svåra här ju nu är ju att tänka att är det på grund av att man har som sagt missat de här 2 månaderna då av att bygga upp ett lag så som man borde ha byggt upp laget, eller är det att man helt enkelt i värsta fall då har missbedömt kvaliteten på serien en aning och att man faktiskt inte värvat ihop ett lag som är tillräckligt starkt. Det är ju ingen fråga man svarar på efter en spelad omgång förstås, men därför blir våren intressant.
Jag precis den frågan du formulerar, Fredrik, har jag funderat kring. Och en omgång är ju för kort tid. Någonstans så känns det inte som att Malmö FF har skapat en trupp som är för att vara suverän i allettan eller elitettan, och kanske som man pratar om att nästa steg redan nu var för över halvan i allsvenskan. Men den känns inte som att den skulle vara så svag så att den skulle få stryka av Umeå hemma med 4-0. Så att det är, någonting har ju hänt, och det gäller ju att renovera det här väldigt, väldigt snabbt. Jag tittade snabbt nu, MFF har IFK Kalmar borta nästa som dundrade ur allsvenskan och förlorade mot Bollstanäs i premiären. Sen har man Sunna nu borta en fredagkväll i elitettan.
I Skellefteå.
Ja. Det är ett par viktiga, alltså de måste ju vända det här väldigt snabbt. Och frågan är hur snabbt man kan vända det här. Nu har man Maxim Khalil inne som känner många i laget och har ju varit med som tränare så sent som i fjol. Jonas Valfridsson är ju den som så att säga ska vara huvudtränare i det här läget nu, men är ny från Uppsala och avslutade jobbet där förra våren. Känns oprövat där också. Så jag vet inte, jag lutar ju att är det inte så att det här vänder väldigt, väldigt snabbt, så är ju frågan om inte MFF måste liksom göra den här radikala lösningen och få in ett riktigt starkt namn direkt som liksom kan lyfta. Vi ska inte prata kris efter en omgång, det är inte det jag menar, men med tanke på allt som har hänt så de måste vara väldigt, väldigt vaksamma på vad som händer i de närmaste omgångarna.
Och här ska vi väl också säga att den här spänningen, dramatiken och förmodade krislösningarna här då, de följer ni på Sydsvenskan, skaffa ett premiumabonnemang så kan ni se alla MFFs matcher. Värt att nämna.
Så är det.
Och jag, som jag nämnde där i början, så MFF var ju lite kaxiga också inför den här och började prata om sina 74 raka segrar och hur mycket mål man har gjort, och det här straffar ju sig i det här läget. Sen kan vi då säga, jag antar att det är en punkt du hade tänkt komma till, Fredrik, att man har gjort en avgörande sak kanske idag när man har värvat in en dansk målvakt som heter Katrine Larsen. Julia Cavander, som var tänkt som första målvakt, med vanliga kryptiska ordalag då, så är hon skadad under delar av våren. Och bakom det har man 2 unga målvakter. Och,
det låter som att hon är skadad onsdagar och tisdagar, vecka 18 och 19 och sen vecka 20 så är hon borta på måndagen. Och...
Det var lite sån känsla, ja. Nu hade man en ung målvakt, Emily Borg, som väl hade en väldigt tuff resa i premiären. Och MFF har faktiskt, hur överlägsen man än har varit, så har man haft lite målvakts... Alltså målvaktssidan har inte varit den stadigaste under den här resan upp till elitettan, om man säger så. Så att
Katrine Larsson... Därför man ju säga att de gör helt om nu då med den här...
De gör verkligen helt om. Katrine Larsson har spelat både för Djurgården och Hammarby. Spelade mycket i Djurgården, bara ett par matcher i Hammarby. Hon har spelat för Brönnby och kommer från Australien nu närmast. Verkar dock inte som hon har spelat så mycket där. Men hon var ändå med i danska VM-truppen så sent som i fjol. Så att jag tror det är precis vad MFF behöver för att skapa stabilitet. 8 A-landskamper.
Publiksiffran i den här matchen skrevs till 1723 åskådare. Hur bedömer du den, Max?
Ja, jag vet ju att MFF själva talar om att man har sålt 2000 biljetter i förköp. Så att, jag tror att man har lite för höga biljettpriser. Jag tror att det är svårt nu här i början av säsongen kanske också att få upp det där riktiga intresset, supportarna. Men samtidigt är jag lite förvånad att man inte får bättre uppslutning för supportarna. För det är som jag har sagt tidigare här också, att jag tycker det är lite upp till medlemmarna nu att visa att de tycker det här är viktigt med damsatsningen. Och en premiär kunde man faktiskt kanske få till ihop lite bättre publik.
Vad tycker du är en rimlig snittpublik för MFF under en säsong i elitettan? Det hänger såklart på hur det går och sådär, men ändå.
Jag tror man måste vara realist. Alltså, skulle snittsiffran landa runt den siffran som man hade nu, så är det väl kanske... Det är frågan liksom om man kan hitta någon match. Hade Rosengård spelat i samma serie så hade man kunnat äga derbyna. Det finns liksom inte i den här serien riktigt sådana matcher som du kan lyfta som som man kunde lyfta när man mötte IFK Göteborg i division 1 till exempel. Det är lite för många anonyma lag, även om det då känns fel att säga det eftersom Umeå historiskt är kanske ett av Sveriges absolut mest framgångsrika lag. Men det var ju ett tag sedan.
Sen är det ju också det här med nyhetens behag lite grann som har försvunnit, som kanske präglade de första två åren. Och det är spännande att se hur supporterföljet hanterar lite motgång, för den lär väl komma, eller är ju redan här till viss del.
Den är ju redan här, ja. Det är väl också, man behöver någon spelare som sticker ut nu, tror jag, på ett annat sätt. Liksom, som, ja, där finns ju möjligheter till det, alltså, i den truppen, absolut. Men profiler är ju viktigt. Det kan man inte komma ifrån.
Jag känner att frågan som jag kanske borde ha ställt eller borde ha formulerat, den är egentligen vad ska man jämföra med? Jag tänker, om man tittar på premiäromgången i Elitettan, så hade ju MFF ändå 1000 åskådare mer än den näst mest välbesökta matchen.
Ja, nej, och trots allt, jag menar, det här är en åskådarsiffra som Rosengård sällan kommer upp i, så att det finns ju en enorm potential i det här, och börjar laget vinna så kanske det skruvas upp direkt också, men man kanske måste jobba lite hårdare om man verkligen vill ha publik till de här matcherna också. Det räcker inte bara kanske lägga ut på sociala medier, utan man måste vara mer aktiv. Än vad man har varit utåt i alla fall. Sen vet jag inte vad man har. Man kanske har varit på en massa skolor i stan. Jag har ingen aning. Men...
Du går ju inte i skolan.
Nej, inte riktigt. Nej. Jag är ju barnbarn som går där, men jag har inte hört vad de har sagt.
Hör ni, jag tror att vi sätter punkt där. Vad säger ni om det?
Jag köper det.
Ja.
Det är väl okej.
Okay. Ja. Det här har varit avsnitt nummer 353 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, efter sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.